I Parga spyr missnöjet med stadens tjänstemannaledning. Det handlar framförallt om att de förtroendevalda inte riktigt nöjda med hur stadsdirektören Patrik Nygren sköter sitt jobb. Och många tycker att det är för mycket makt som har hamnat hos tjänstemännen. Nu har de ledande politikerna i det nyvalda fullmäktige sagt att man kommer att gå till botten med samarbetssvårigheterna om man tar missnöjet bland de förtroendevalda på stort allvar, säger man. Så vem är det riktigt som bestämmer i en kommun? Det ska vi kretsa kring idag i Slaget efter 12. Och jag heter Maria Nylund. I Åbo-studion så har vi kommunforskaren Siv Sandberg från Åbo Akademi. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så har vi också chefredaktören för Åbo underrättelser Tom Simola med oss. Välkommen du också.
Tack.
Och per telefon från Pargasskogarna så har vi Vänsterförbundets Nina Söderlund. Välkommen.
Tack, tack.
Du har nästan 30 års erfarenhet av att vara kommunpolitiker i både Åbo och den lilla kommunen Piikki, så nu de senaste 12 åren i skärgårdsstaden Pargas. Och som vi vet så har vi nyligen haft ett kommunalval och alla städer och kommuner har fått nya beslutsfattare. Och just nu så håller man ju överallt på att slå fast vem som ska sitta på de olika politiska posterna i våra städer och kommuner. Runt om i landet. Vem ska leda kommunstyrelsen eller de olika nämnderna, fullmäktige församlingen och så vidare. Och det här är säkert jättespännande tider för alla nya politiker, men också för alla de som jobbar som tjänstemän, kan jag tänka. För här finns ju ett ganska speciellt ömsesidigt beroende förhållande mellan politiker och tjänstemän i en kommun. Och det har jag då tänkt att vi ska prata lite om idag. Nina Söderlund, du representerar Vänsterförbundet som ett ganska litet parti i Pargas. Det är annars Svenska Folkpartiet som dominerar stort och SFP har en egen majoritet i Pargas med råge dessutom. Och du hör till dem som har kritiserat tjänstemannaledningen i Pargas. Vad är det nu som är på tok i er stad, tycker du?
Ja, enkelt sagt så är det egentligen så att det är ju de förtroendevalda som har den högsta makten i en kommun, det vill säga fullmäktige. Och styrelsen sen då som ska genomföra det som fullmäktige beslutar. Men problemet blir ju ibland det att en tjänsteman har stora möjligheter att undvika att ta upp saker och ting i fullmäktige. Även om fullmäktige nästan enhälligt så kräver. Och till och med om styrelsen så kräver att man har väldigt svårt att få liksom upp saker på agendan. I rätt ordning och rätt tid och sånt här. Att det kanske mycket det som det är. Frågan om, och förstås är det också frågan om brist på information om saker som borde självklart, åtminstone i en styrelse, vara till kännedom för alla. Det är liksom lite pinsamt för förtroendevalda förstås när folk på byn frågar om det ena och det andra och man måste erkänna att man har ingen aning. Det är liksom, det har bara pågått en så lång tid att det har eskalerat så där småningom. Så att det är många saker förstås och alla är beroende varandra som du sa, och så är det också i den här stan.
Du har sagt att du till och med tycker att tjänstemännen har tagit makten i Pargas. Har du något riktigt konkret exempel på vad det kan handla om?
Det här med att ta makten har ju också att göra med att om politikerna, det vill säga i det här fallet det största partiet, ger den där makten. Att det är ju inte bara hela, det är klart att någon tar ju alltid makten om någon annan ger bort den. Så det är också lite det att nog kan politikerna ta makten om de vill. Men det är det som inte riktigt har skett. Och det är det som vi nu ska diskutera. Att hur kan politikerna ta makten tillbaka så som det borde vara egentligen. Exemplen är kanske just det här att det finns saker som inte går vidare fast fullmäktige har beslutat. Och det tycker jag nog att fullmäktiges beslut ska man följa i alla lägen.
Mm. Tom Simola, du är idag chefredaktör för Åbo underrättelser, men du har en bakgrund som stadsdirektör i Raseborg och ännu längre tillbaka så var du kommundirektör i både Kimito och Kimitoöns kommuner. Vad tänker du om det här som Nina säger?
Det är ett ganska vanligt problem i många kommuner att den här politiska ledningen och den här tjänstemannaledningen inte alltid riktigt hittar varandra, utan det gäller att komma överens om spelregler. Det mest kritiska är väl kanske just där att hur löper informationen mellan dessa två olika sfärer. politiken och förvaltningen. Att där måste man hitta spelregler för hur man går vidare. Jag skulle säga att den här stora skiljelinjen är kanske den att politiken ska bestämma om vad man gör och den här förvaltningen, tjänstemannaledningen och hela organisationen ska sen då fatta beslut om hur man gör det som politikerna har fattat beslut om.
Mm. Men kan du Tom Simola känna igen dig själv här i det här som Nina till exempel sa att tjänstemän underlåter att ta ärenden till behandling fast politikerna har bett om det eller till och med nästan enhälligt besluta om att någonting ska göras och så blir det liksom ingenting för att tjänstemännen inte tar upp det. Så kan du känna igen dig här att har du som tjänsteman låtit bli att ta ett ärende till behandling någon gång trots att politikerna har velat det och varför i så fall?
Jag skulle säga att man kan inte låta bli att göra den. Det som man kan göra är att se tillsammans med den politiska ledningen, ordförande till exempel i organet, fundera på att när man ska göra det och hur man sen då ska komma vidare. Den här stora frågan här och kanske i många kommuner överlag inte bara Pargas är att hur ska man hålla alla informerade om vad som just nu är på gång i kommunen. Och där måste man hitta rutiner och modeller att jobba med i vardagen.
Mm. Mera information. Det kan ju bli ganska mycket möten det då. Jag menar, det är ju hemskt mycket som en...
No, jag skulle säga så här att man behöver inte möten för det. Att det finns ganska bra kanaler idag att hålla alla uppdaterade om var man går. Att allt behöver ju inte liksom heller behandlas i officiella sammanhang och möten. Utan det går att innan möte, efter möte, mellan möten också se till att alla har den information och vad som nu är på gång och hur saker framskrider. Att det är helt enkelt... Bara fråga om det, att hur denna vardagsrutiner och informationskanaler och modeller man bygger.
Siv Sandberg, vad tänker du att det som har hänt i Pargas när många politiker nu anser att tjänstemännen har tagit makten?
Jag tror att det finns i grunden spelregler för vem som gör vad, att vilket som är politikers det här ansvarsområde och vad som är tjänstemännens ansvarsområde. Men sen är ju så att den här linjedragningen tolkas i enskilda fall. Och jag uppfattar att med de ärenden som har kommit fram i offentligheten att vad det handlar om så är det kanske en stor sak för politikerna, men tjänstemännen har uppfattat att det är en ganska liten sak, en vardaglig sak. Och de här gränserna mellan vad som är stort och smått och vad som är viktigt och oviktigt, så det här definieras på olika sätt. Och det här, jag tror ibland att politikerna och tjänstemännen inte riktigt förstår varandras världar. Tjänstemännen kan bli lite blinda för att de varje dag jobbar med de här ärendena. Medan politikerna kommer in några gånger i veckan och ska ändå ha hela ansvaret. Och det här, så man har olika insyn i den här verkligheten. Och det är ofta en av grunderna till att det kan gnissla i samarbetet. Och det är väldigt lätt att säga att det här... vad och hur som Tom var inne på det här. Men att sen så konkretisera det och någon kan en hur-fråga vara otroligt viktig för en politiker och det här, i de fallen så vill ju politikerna då gärna gripa in och kanske också det här blir ställda till svars av invånarna att varför man gjorde på det här sättet och inte på ett annat. Och det här, så att det är enkelt att säga princip, men i praktiken kan de här situationerna komma emot och det här. Och då, om sådana här många situationer staplas på varandra och byggts upp så kan det vara en grund till misstroende mellan politiker och tjänstemän.
Mm. Känner du igen dig här nu, Nina Söderlund,
jo,
i det här som Siv säger?
Nu är det ganska långt så här också. Det som Simola sa om rutiner för information, att det är ju helt klart att inte kan man behöva ha möten för att få information, utan det ska kunna ske på många andra sätt som man kommer överens om och där har det ju nog fallerat. Man har ju nog minskat på antalet möten ganska mycket i den här kommunen och i säkert många andra också. Och om man inte sen däremellan heller har något som helst umgänge eller information om någonting så då blir det nog att halta ganska mycket för det händer ju ändå många saker i en kommun och sen är man förstås oense om att vad är stort och vad är smått, att speciellt i perifera områden så kan en sak som upplevs i centrum som en väldigt liten sak vara handla om liv och död någon annanstans. Och det är den här diskussionen förstås, om den inte finns så då möts man ju inte. Eller att jag efterlyser nog faktiskt nya rutiner där man använder de metoder som finns idag för att om man dagligen vara i kontakt på olika sätt och få information så åtminstone varje vecka, att om fullmäktige möts varannan månad som det är hos oss som är väldigt sällan, så då behövs det nog också för fullmäktige några nya rutiner.
Ja. Svenska Folkpartiets Mikael Holmberg, han fungerar väldigt länge som statsstyrelsens ordförande i Pargas de senaste 8 åren. Nu ställde han inte upp längre och en ny person har tagit över, Gunilla Granberg, som statsstyrelseordförande, och också hon är från Svenska Folkpartiet. Men i en intervju före kommunalvalet så konstaterar Mikael Holmberg så här att den som säger att de ska ta makten tillbaka från tjänstemännen så är inne på helt fel spår. Det är tjänstemännen som är experterna och de har en lång utbildning och bagage och sitter på sakkunskapen och man ska samarbeta och lyssna på dem. Ungefär så här sa han, om jag inte minns helt fel. Vad säger ni om det här? Är det här nu klok pragmatism att lyssna på tjänstemännen och lita på dem, eller kan det innebära då att man ger för mycket makt åt dem? Vad säger Nina Söderlund till exempel om det?
Ja, nu är det ju så att båda ska naturligtvis kunna lyssna och ha antennerna ute, att inte kan det ju vara bara den ena som ska lyssna. Att jag är nog oense med Holmberg om den här saken, att det är klart att de har expertis och de är välutbildade och de kan många saker. Men det är ju ändå vi som har fått ett mandat av invånarna, skattebetalarna, så det här, de måste båda kunna lyssna bättre.
Vad tycker du om Simula som du har varit tjänsteman?
Det beror lite på vilken typ av fråga det handlar om. En kommun, en stad har väldigt många olika roller. Man skulle säga att en stad är en servicearrangör, en stad är en myndighet i vissa fall när det gäller bygglov och andra. Sen är också en stad en sån här politisk arena. Och det gäller ofta att placera en fråga i någon kategori och fundera vad är liksom stadens, kommunens roll här. Och också ha klart för sig att vem bär det här politiska ansvaret och vem bär ansvaret för ledning av organisationen. Och de här spelreglerna är ganska viktiga, för sker det någonting fatalt i verksamheten eller ett beslut leder till att det går helt fel, så det är också viktigt att veta vem som bär ansvar för det här. Att hade det varit fel i beredningen? Eller är det politiska beslutet klart? Därför tror jag också att det är viktigt att ganska ofta konstatera att vi är överens om att vi inte är överens. Och när det gäller förhållande mellan tjänstemän och politiker. Och säga klart ut att ni kan fatta att så här beslut med jag har annan åsikt. Och att ha en väldigt öppen intern och extern diskussion är nog i dagens läge helt avgörande för att om inte politikerna och tjänstemännen håller i det här, så uppstår det ändå diskussioner som är ganska långt från verkligheten. Och en hel del institutioner om att någonting är på gång och det sprids väldigt snabbt idag felaktig information. Så allt handlar igen, tycker jag, om det. Att vilka rutiner kommer man överens om och hur kan man kommunicera med varandra så här formellt i löpande ärenden med ett veckobrev till politiker eller när det som då krävs och dyker upp någonting, så hur snabbt klarar man av att avhandla en fråga och komma överens om att vem tar hand om det, hur går man vidare?
Vad tänker du, Siv Sandberg?
Jag tänker ju att det finns många olika typer av tjänstemän i en kommun, och vi har sådana som då är mer tydligt teknokrater, alltså är man till exempel chef för byggnadsinspektionen, så det här så ska politikerna nog akta sig för att lägga sig så väldigt mycket i på det här hur man beviljar bygglov, eller en socialchef eller det här socialarbetare har då sin särskilda sfär som kommer utifrån det här från lagstiftningen. Men sen blir arbetsfördelningen svårare när vi kommer till exempel då till kommundirektören, stadsdirektören. För att där rör man sig på ett område där man ska fundera på vad är bra för kommunen. Och det är i grunden en politisk fråga. Och, det här, och där kan det uppstå en del slitningar ifall det här tjänstemännen alldeles för det här för självständigt börjar tolka det där att vad är bra för kommunen. Så där borde man föra en dialog. Och där är det nog så att politikerna bestämmer i sista hand, alltså fullmäktige har ansvar för stadens strategi och att man har de här, lägger upp de här långsiktiga riktlinjerna. De här linjerna måste ju givetvis uppstå i växelverkan mellan tjänstemän och politiker. Men på den här gränsen liksom, mellan vad är bra för kommunen, så är det ju egentligen då att om någon ska backa så är det tjänstemännen som backar, för att där har politikerna sista ordet. Medan då sen då just som sagt bygglovsinspektören eller sånt har en sån sakkunskap att det är klokt för politikerna att lyssna på den sakkunskapen.
Mm. Nina Söderlund, du har konstaterat att det på riktigt bland människor finns olika uppfattningar om vem som riktigt ska bestämma i en kommun. Vem tycker alltså du att ska bestämma i en kommun?
Nu tycker jag det är uppenbart att det är folket som har makten. Det är därför vi har val och därför vi har ett fullmäktige. Nu är det fullmäktige som har det största ansvaret i en kommun för vad som händer och sker. Men det är klart, det är ju alltid andra sen som ska genomföra det och styrelsen ska bevaka att det blir rätt. Så att det är ju ett samarbete naturligtvis, men i mina ögon är det nog de förtroendevalda som bär det absolut största ansvaret. Att alla måste följa lagen, det är ju klart. Men när det gäller de mera politiska frågorna så är det fullmäktige.
Vad tänker du, Tom Simola, om det som Siv Sandberg här sa, att just den här rollen som kommundirektör är en lite så här en sån tjänstemannaroll som lätt blir lite politisk. Vem tycker du att ska leda en kommun i praktiken?
Det är ju helt klart att politikerna, fullmäktige, styrelsen eller nämnd fattar beslut i fråga. Enligt beslutet så agerar man samtliga i en kommun. Det är ingenting oklart med den frågan. Sen är det också viktigt att politikerna får möjlighet att utvärdera besluten, att hur har den här verkställigheten förverkligas. Det görs via revisionsnämnden, men också kanske via andra organ regelbundet, att uppföljning, att vad har skett och hur går det här just nu. Det är helt klart att en statsdirektör, en kommundirektör har en väldig makt i en kommun. En jättestor central roll och position, och man besitter makt därför för att man måste ha en åsikt i alla frågor. Man måste föreslå för stadsstyrelsen, kommunstyrelsen ett konkret förslag som styrelsen då tar ställning till. Oftast borde förslaget vara sånt att man bara kan godkänna eller förkasta förslaget. Och det betyder att nu är det, när man bereder en fråga så får man mycket information. Och det är väldigt viktigt att den här informationen delges på rätt sätt. Både för- och nackdelar och så här. Så det är, men inte det är ju ofta som en statsdirektör, kommundirektör själv fattar ett beslut, utan hon är ett redskap för politikerna att fatta vettiga beslut.
Men hur ofta händer det att du hamnar på kollisionskurs? Eller var det så att du bäddar så pass mycket liksom för din åsikt före att det inte sen då i offentligheten blev så mycket liksom disputer?
Nu vet man ju ofta på förhand, om man ska bli helt pragmatisk här, hur det ungefär kommer att gå. Och ibland var det bara att konstatera att den här gången gick det så här, och man kan oftast förutspå det, ibland inte. Men det är bara att leva vidare och konstatera att det är politikerna som bestämmer, och så ska det vara. Det är ingenting oklart med det. Och i allt man gör i en kommun, inom tjänstemannaförvaltningen, inom organisationen, så måste man alltid liksom ha en plan B, att går det inte så här så måste jag kanske ta tillbaka och fundera om och göra så här. Att det finns nog rutiner kring det här också, att hur det sen då går vidare om man är väldigt av olika åsikter.
Men hur surt kunde det kännas för dig då som tjänsteman som kanske hade berett det här och liksom funderat jättemycket på det, och sen blev beslutet någonting annat som du tyckte att kanske gick åt fel håll?
Ja, bättre och sämre. Vissa dagar kändes det helt okej och andra dagar mindre okej, men att så är det med många saker här i livet. Det är bara att gå vidare, och är man ju helt övertygad om att en sak bör göras på ett visst vis, så kan man ju föra den ännu en gång för beslut med bättre motiveringar och argumentering, och lyckas det inte sen heller så är det väl då bara dags att backa.
Just det. No, men jag tänkte på den här skillnaden mellan storstad och småstad. Pargas får väl nu här anses vara en småstad. Och jag tänkte fråga dig, Siv Sandberg, vilka skillnader ser man mellan mindre kommuner och större städer just när det gäller det här maktbalansen eller förhållanden mellan politiker och tjänstemän? Är problemen likadana eller hur ser det ut?
De har lite olika nyanser skulle jag säga i större och mindre kommuner. Att det här, i små kommuner kan det ofta vara väldigt starkt personifierade frågor, alltså det är liksom den politikern och det här och den tjänstemannen, och frågorna har kanske en annan dimension. Och det här, min uppfattning är att de små kommunerna, det här, antingen har otroligt bra växelverkan mellan politiker och tjänstemän, eller sen är det också här det låser sig ordentligt, för att det är de här där personernas intressen krockar. Så att det här, intensiteten kan bli stor, men det här antalet personer som är inblandade är färre. Sen är ju det politiska beslutsfattandet i de stora städerna det här mer formaliserat. Till exempel fullmäktigegruppen har en mer formell situation, så man kan väl säga att politikerna eventuellt arbetar lite mer som till exempel i riksdagen. Om man jämför med Åbo eller Helsingfors, så arbetar partierna i kommunalpolitiken där lite mer som i riksdagen. De har mera resurser, man lägger mera tid åt att utforma det här politiska beslutet. Men det också finns ju flera och en större tjänstemannakår som gör sitt jobb, och där det också finns kanske till exempel i Åbo nog en frihet för vissa tjänstemän att göra saker ganska självständigt, för att man har inte den här samma blicken på sig som man har i de här mindre kommunerna. Att det här, i små kommuner kan kommunalpolitiken bevakas otroligt i detalj, både av kommuninvånarna, av pressen och av politikerna. Att man kollar varje detalj, och det här, om man liksom väljer en person A eller person B, kan bli en stor fråga i en liten kommun, medan det är sånt som går igenom som ett tjänstemannabeslut i en stor kommun. Så det här kategori, liksom frågornas, det här, vad ska man säga, karaktär är annorlunda de stora kommunerna, även om spänningarna i grunden kan vara detsamma.
Mm. Vad säger du, Nina Söderlund, som har suttit i stadsstyrelsen både i Pargas och i Åbo? Tycker du att det finns skillnader i liksom just vad man förväntar sig av tjänstemän till exempel, eller vilka förväntningar man själv har på vilken makt man som politiker har?
Jo, det kanske största skillnaden är ju den politiska kulturen som finns i alla kommuner och som finns i väggarna, som ofta kan härstamma många tiotals år tillbaka. Och den kulturen har jag nog sett i både Åbo och Pikis och nu också i Pargas, att det är sån här som man blir medveten om så småningom när man kommer in i det hela. Och där finns just såna där ingredienser om hur tjänstemän och förtroendevalda samarbetar och hur de lyssnar på varandra och vilket förtroende det finns däremellan eller inte finns. Så det är väldigt svårt att ändra en politisk kultur i en kommun, om den så är stor eller liten. Att man måste vara medveten om att det finns såna här konstiga saker som man kanske borde prata om lite oftare, för att man ska faktiskt kanske kunna göra något åt dem.
Ja, har du något konkret exempel på hur det på en sån här kultursak till exempel i Pargas?
No, här är det flera kommuner som ändå ganska nyligen har gått ihop, så att här finns ju en blandning av fem kommuners traditioner, så de stöter man ju på alltid då och då nog, och man märker ju att det har varit en skillnad mellan de mindre kommunerna och den här Pargas då, som fanns före det här Pargas också, att nu finns det en sån här, nej, det har också att göra med att SFP har varit största parti nästan alltid och haft en egen majoritet till och med flera gånger, att det påverkar också det hela naturligtvis. Men nu märker man ju att det finns en sån här kamp lite mellan de andra partierna och SFP, som är på sätt och vis lite tokig, för att människorna som finns i SFPs fullmäktigegrupp är ju ändå väldigt olika, och jag upplever egentligen inte att nu SFP i sig skulle vara någon sån här jättemaktfaktor, utan jag tycker mer att det handlar om personer. Men det finns ändå en tradition här i Pargas att man tycker att det är SFP som alltid bestämmer. Mm. Och riktigt så är det nu inte heller, tycker jag.
Jag tänkte nu på det här när vi har pratat om det, att det är helt entydigt så att det är fullmäktige församlingen som ska dra de här stora, fatta de stora besluten och dra de här stora linjerna för framtiden. Men nu är det ju ändå ett faktum att som man som journalist också regelbundet stöter på det här, att det är de flesta fullmäktige, nu tappar vi här lyssningen. Så här, nu hör jag igen. Ja, i de flesta fullmäktige församlingar finns personer som inte har så hemskt stort intresse för politiken och som ärligt talat inte ibland riktigt vet vad man ens fattar beslut om. Och det här märks bland annat på de frågor som ställs och på kommentarer som ges i fullmäktige och så här. Och då tänker jag att det är jätteviktigt att tjänstemän rycker in och är någon slags kvalitetsövervakare, att om något beslut håller på att nu barka och att skogen, liksom att man måste se till att det blir rätt och juridiskt hållbart. Så vad tänker du, Nina Söderlund, om det här? Att det kan vara lite så.
Jo, fullmäktige borde ju vara en spegel av samhället. Så att om det fungerar bra, så är det människor som inte är så intresserade. Och kanske inte förstås inte kan vara kunniga heller på alla områden. Att de flesta som ställer upp är ju det därför att de är intresserade av idrottsfrågor eller av barnskydd eller ungdomsfrågor eller något sånt, och sen hamnar de och gör allt möjligt annat där. Så då är det nog egentligen bara frågan om att man borde ta time out och låta tiden gå lite och fortsätta diskutera och fortsätta informera och debattera med varandra. Att det är aldrig bra att fatta för snabbt beslut, om det så är stort eller smått. Att ibland har man nog alldeles för bråttom. Att man måste ge också alla de en chans som inte så insatta just i den kanske ibland jättestora frågan. Att tid behövs nog.
Ja, vad tänker du Tom Simola om det här att man som tjänsteman sen då kan uppleva att alla i det här högsta beslutande organet inte riktigt ändå är på kartan med vad vi riktigt diskuterar här?
No, det är ju bara som det är att man kan, i många mindre kommuner så kanske fullmäktige sammanträder 5-6 gånger per år. Och det betyder att däremellan så har man ingen kontakt med politiken heller ärenden överhuvudtaget. Och så att det är nu en svår situation. Och inte det nog lätt heller för en kommundirektör oberoende om hen verkar i en stad eller en kommun. Att sätts väldigt mycket fokus på den personen fast den personen är exakt så bra som det teamet han eller hon har omkring sig. Och här har vi också ett problem i det kommunala att i ett företag får vdn oftast välja de närmaste medarbetarna kring sig för att allt ska fungera smidigt och bra. Men i en stad eller kommun så är det ofta så att det är också politikerna som tror sig veta bäst vem som man ska jobba ihop med vem med och så här. Att det finns väldigt många saker som kan gå fel där. Och som det byter ledning och så här så oftast i företag så byter hela ledningsgruppen i en kommun. Det är inte möjligt att göra så. Att det är nog en svår uppgift att leda en kommun som högsta tjänsteman. Och det är också en svår uppgift att vara politiker i en kommun. Att här gäller det nog bara att träffas tillräckligt ofta i olika sammanhang och skriva till varandra tillräckligt ofta för att hitta gemensamma modeller. Och så gäller det också att ha ordentliga gammaldags byråkrater i en kommun som ser till att det finns rutiner man följer och att allt den här tråkiga delen av den kommunala sidan medför också det att det finns utrymme sen för att sväva ut ibland när det finns en trygghet i grunden.
Vad säger Siv Sandberg om det här att det är inte lite motsägelsefullt ändå liksom att tjänstemännena är de här professionella och experterna och sen får de ändå foga sig i lekmännens kanske inte alltid så jätteinitierade åsikter.
Det finns ju det här informationsglappen mellan politiker och tjänstemän som nu faktiskt är ett faktum och det här jag har sett exempel på det här när vad ska man säga, tjänstemännen har på något sätt blivit frustrerade och intagit en typ av föraktfull hållning till att alla politiker inte vet så bra. Och det här kan man ju som tjänsteman försöka hjälpa till med att bidra med information, att utbilda och ha tålamod. Men det här, vi har ju till exempel från i somras kom det ett forskningsresultat som man bland annat hade gjort i Pargas att många tjänstemän uppfattar att politikerna utgör en typ av belastning på deras arbetsmiljö. Politikerna är en del av ett arbetsmiljöproblem om man hårdrar det. Att tjänstemännen uppfattar att de här frågorna blir en typ av ifrågasättande av deras sakkunskap och deras goda vilja från kommunens håll. Och det här är väl kanske, jag vet inte om det har ökat, men det är ett fenomen som har synliggjorts nu under de här senaste perioderna. Vi har ju också det faktum att politiker kommer in till exempel till fullmäktige utan att många gånger har gått den här skolan i politik inom politiska partier och ungdomsföreningar och liksom den här träningen i beslutsfattande utan man kanske kommer in utan någon tidigare bakgrund i det här kollektivt beslutsfattande och att sen då sätta sig i ett fullmäktige och ta ansvar för liksom en mångmiljon budget och ganska abstrakta saker som man får ta ställning till i fullmäktige så det är inte lätt och där kanske det är någon typ av det här klyfta som eventuellt har ökat under de senaste åren och där förståelsen för liksom varandras sits är kanske det liksom lite svårt att om tjänstemännen uppfattar politikerna som ett arbets miljöproblem så är det kanske en del av problemet det också.
Ja, jag funderar på det här att nu är det ju jättekomplicerade saker som man har stått inför med social- och hälsovårdsreformer och annat och jag kan tänka att liksom mycket den här både lagstiftning och kommunala liksom krav och allt sånt här som politiker skulle borde förstå sig på att det blir allt mer komplext och avancerat att kan det vara en orsak till att det blir en större klyfta, ett större avstånd liksom mellan tjänstemän och politiker. Vad tror du, Siv?
Jag tror att många går med i kommunalpolitiken för att vilja påverka konkreta frågor. Och sen hamnar man in i att man ska göra upp stadens strategi och man ska göra upp det här folkhälsopolitiskt program och sådana här, lyfter upp den här abstraktionsnivån till en nivå som är ganska ointressant. Och det har jag märkt i kommuner där man har liksom lyckats hitta den här gemensam tråd i hur man går vidare. Att man har fokuserat på någonting konkret. Jag var i kontakt med en kommun till exempel där man hade en gemensam strategi att nu ska ekonomin bli bättre. Och då är det liksom lätt att om man alla kan enas om att den här perioden jobbar vi för bättre ekonomi. Så det här är det någonting som då man kan gå tillbaka till när saker och ting blir krångliga och när man inte riktigt vet hur man ska göra, så vet man att åtminstone det här gör vi den här perioden.
Mm. Vad säger du, Tom Simola, om det här att kommunerna och politikerna får ta itu med ganska svåra saker, och kan det vara en orsak till att man upplever så här att avståndet mellan tjänstemän och politiker ökar?
Ja, det finns ju en del där. Det finns två saker som är viktiga i det kommunala. Det är lagligheten och det är ändamålsenligheten. Och politikerna borde undvika att gå in på den här laglighetsbedömningen och ifrågasätta den. Att det är nog bara så att man måste ha tjänstemän i en kommun som klarar av den här laglighetsbiten, och politikerna måste kunna lita på att den fungerar. Det är liksom grunden för allt. Att politikerna måste ha möjlighet att fokusera på ändamålsenligheten i besluten och inte fundera på att i vilket forum när och hur och vilka ramar ska man beakta här. Och den saken borde kanske tydliggöras inför varje beslut, att vad är de här yttre ramarna för beslutet, vilka är möjligheterna, vilka är alternativen. Och sen får då politikerna avgöra att vilken riktning man går och så här. Men att jag tror att det kanske idag också pratas för lite om hur en kommun fungerar i grunden. Och det här kommunala beslutsfattandet är ganska vagt i och med att det finns många, många lagar och riktlinjer, men det finns inte heller liksom en tillräcklig tydlighet där. Mycket utbildning och diskussion behövs i kommunerna nu och i framtiden för att överhuvudtaget förstå att en kommun i grunden ska fungera.
Mm. Vad tänker du, Nina Söderlund, som sitter där med det här ansvaret?
Jo, ett ganska enkelt recept är ju nog att ordna utbildning, diskuterande utbildningar under hela fyraårsperioden, inte bara i början, och där de tjänstemän är med som saken berör, så att man diskuterar och lär sig tillsammans och inte skilt för sig. Det är nog en enkel sak att det här, sätta igång med det, så då får man den där diskussionen för första början och att man blir bekanta med varandra.
Mm. Jag tänkte som avslutning att ni alla skulle få komma med något gott råd till alla nyvalda politiker och tjänstemän nu då i städerna och kommunerna. Att på vilket sätt kan man själv bidra till ett gott samarbete? Om vi börjar med Siv Sandberg fast.
Man ska det här respektera att de andra har sakkunskap och att de ser på saken ur ett annat perspektiv. Och det kan vi annorlunda än ett säkert, men att det är viktigt för helheten.
Just det, vad säger Tom Simola? Gott råd.
Det gäller att ställa frågor innan man bestämmer sig och har en väldigt bestämd åsikt i en viss fråga.
Just det, vara öppen för
information och nya infallsvinklar.
Just det. Och Nina Söderlund, du har suttit med så jättelänge. Vad har du för gott råd för ett gott samarbete mellan tjänstemän och politiker?
Det är att lyssna ivrigt på alla och sen noga reflektera och sen först fatta sina egna beslut.
Mm. Ja, ni kommer att ha en hel del diskussioner om spelregler inom Pargastadin för de kommande 4 åren och det där, med hopp om att det ska resultera i ett fortsatt gott samarbete då, mellan politiker och tjänstemän. Vår tid har tagit slut här, så jag tänker dra streck för dagens slaget efter 12. Tack så jättemycket för att ni var med. Nina Söderlund från Vänsterförbundet i Pargas, Siv Sandberg från Åbo Akademi och Tom Simola, tidigare kommun- och stadsdirektör och numera chefredaktör för Åbo Underrättelser. Jag heter Maria Nylund.